Podplay.
Det är nu hösten 2023 och det har gått snart 27 år sedan mordet på Visby Hotel inträffade denna ödesdigra decembernatten 1996. Vi har nu granskat fallet sedan mer än ett år tillbaka. Ett fall som i första anblick kan verka okomplicerat, men det visat sig att under ytan döljer sig en labyrint av teorier, rykten och villospår. Av allt att döma är polisen inte särskilt mycket närmare gåtans lösning idag än man var när mordet inträffade. Men trots det har man år efter år oförtrutet arbetat vidare med fallet.
Om det inte hade funnits någonting att gå vidare på överhuvudtaget whatsoever, då hade det också varit, då hade man ju sagt liksom i mars 97 att det finns ingenting. Det finns inga fler att höra, det finns ingen mer tekniskt, det finns ingenting annat att göra. Och då får man ju avsluta med det.
För enligt Susanne Vilborg, åklagare i ärendet, finns det saker som gör att man känner att en lösning ändå är möjlig.
För det finns ju saker i ärendet som man ändå tänker att ja, men det här är inte helt kört. Det finns ändå saker som kanske med bättre teknik eller bättre verktyg skulle kunna leda till det. Och att det finns människor att höra hela tiden på något sätt.
I de senaste två avsnitten så berättade vi om det nya och lovande huvudspår som Stockholmspolisens Cold Case-grupp arbetade med efter att de tog över utredningen 2016. Ett huvudspår som fokuserade på en viss krets av missbrukare som var aktiva på Gotland under 90-talet. En krets där många ägnade sig åt amfetaminmissbruk och som till stor del försörjde sig genom småstölder. Polisens teori var att det fanns ett samband mellan inbrottet på Visby Hotel under mordnatten och det faktum att en stor sändning av amfetamin nått fram till ön just den kvällen.
Man vet ju att det var liksom mycket snurr efter knark den där natten. Det fanns ju diverse olika försändelser som dök upp den där natten. Så. Och då behöver man pengar.
Som vi berättat om tidigare så finns det även en annan detalj som gör utredarna hoppfulla. Nämligen en nyupptäckt DNA-profil från brottsplatsen.
Men så har vi ju ett nytt spår som ni vet. Som vi liksom, och det har ju kommit på senare år. Som vi inte hade kunskap om alls tidigare.
Profilen kommer från en okänd man och hittades för en förnyad teknisk undersökning av material från en mycket central del av brottsplatsen. Av allt att döma på mordoffret Kristina Olofssons kläder. En DNA-profil som visserligen inte var helt komplett men som ändå skulle kunna användas för att ringa in en gärningsman. En DNA-profil som dock hittills, trots stora ansträngningar, har förblivit oidentifierad.
Vi gjorde sökningar, inte bara familjesökningar, vi gjorde massa sökningar på till och med de som stod utanför hotellet och vaktade. Polismän och alla som, den som tog hand om kroppen och alla.
Men här finns också en paradox. För om det nu är så att man har mördarens DNA och mördaren finns i de av polisen välkända kretsarna av missbrukare, hur kan det då komma sig att personen ännu inte har identifierats? Rent statistiskt så borde ju mördarens DNA-profil redan funnits inlagd i polisens omfattande DNA-register. Om det är som polisen tror och DNA-spåret från brottsplatsen verkligen kommer från mördaren, så måste den alltså tillhöra en person som på något sätt lyckas gå under radarn. Kanske en person som åren efter mordet lyckats få ordning på sitt liv och slutat begå brott. Eller kanske en person som slutade begå brott av en helt annan anledning. Nämligen en person som inte längre finns i livet. Jag heter Urban Järdek.
Och jag heter Tobias von Braun.
Det här är Kalla fall. ...1998, två år efter mordet på Visby Hotel, gjordes en lagändring med siktet inställt på att ge polisen nya möjligheter att kunna lösa brott med hjälp av DNA. I och med den nya lagstiftningen kunde polisen börja arbeta med att bygga upp ett sökbart register över DNA-profiler. Under de första åren var det bara tillåtet att registrera dömda personers DNA-profiler vid särskilt allvarliga brott. Det var därför också ganska få profiler som registrerades. Men 2006 genomfördes en ny lagändring som innebar att möjligheterna till DNA-provtagning kraftigt utökades. Från och med det får nämligen polisen, efter beslut av åklagare, provta samtliga personer som är skäligen misstänkta för ett brott där fängelse finns i straffskalan. DNA-profilen sparas sedan i registret, antingen så länge misstankarna kvarstår eller så länge personen finns kvar i belastningsregistret efter att blivit dömd till strängare straff än böter. Detta register matchas sedan hela tiden mot det så kallade spårregistret där ännu oidentifierade DNA-profiler från olika brottsplatser finns registrerade. Sedan lagändringarna trädde i kraft har DNA-registret växt stadigt. 2021 fanns sammanlagt nästan 170 000 personer och över 40 000 oidentifierade DNA-spår registrerade. Varje år klaras ett stort antal brott upp tack vare träffar i registret. Ett exempel är mordet på sömmerskan Marie Johansson som mördades i tygbutikens Tuvkällaren i centrala Göteborg hösten 2005. Efter mordet hade det snabbt stått klart att det fanns välbevarade DNA-spår från en kvinnlig gärningsperson på brottsplatsen. Trots en omfattande utredning förblev mordet olöst. Men det skulle komma att ändras våren 2023. Då ertappades en kvinna med att försöka stjäla varor på IKEA i Göteborg. Som en ren rutinåtgärd blev hon topsad och topsningen gav upphov till en träff i polisens register mot spåren från mördaren i tygbutiken. Även om kvinnan inte kunde åtalas för mordet då hon endast var 17 år gammal vid tiden för brottet så innebar det ändå att brottet äntligen blev uppklarat. Men när Stockholms polisens cold case-grupp någon gång runt 2017 eller 2018 matade in den nyupptäckta DNA-profilen från brottsplatsen på Visby Hotel så hade det alltså inte blivit någon träff. Inte heller de kommande åren hade profilen gett upphov till någon träff trots stora ansträngningar. Våren 2019 rapporterade Aftonbladet TV från Gotland och cold case-gruppens utredare Mats Pettersson intervjuades.
Sedan några år jobbar polisens kalla fallgrupp med att lösa mordet. Och så sent som den här veckan har de rest runt här på Gotland och förhört 6-7 personer och också topsat 3 personer.
Folk har pratat med oss och hjälpt oss i en riktning. Men varje riktning ska ju också styrkas. Men det är faktiskt saker som också går att kontrollera. Och i det fall det stämmer så är det en del i den här historien som faktiskt också kan hjälpa till och ge en lösning.
Enligt åklagaren i fallet, Susanne Wihlborg, så hade man dels topsat poliser, räddningstjänst, hotellpersonal och andra som av misstag skulle kunnat avsatt DNA på mordplatsen. Men hon berättar att man även hade topsat potentiella misstänkta.
Det här har ju varit alla som har nämnts. Liksom. Den rörde sig ut den här natten, den rörde sig ut den här natten. Den var där och då är det ju sådana personer. Liksom. Mm.
Och det hade snabbt blivit tydligt för oss att man gått grundligt tillväga.
Sist jag hörde av om det här fallet, det var ju att jag var inne och blev topsad nu för några år sedan. Jag och min bror då.
Väldigt många som vi pratat med under våra efterforskningar har nämligen kunnat berätta om att de blivit topsade under de senaste åren. Det hade också fått oss att fundera på den så kallade missbrukargruppen som polisen särskilt hade intresserat sig för under de senaste åren. Vi kunde konstatera att flera av de centrala personerna i denna grupp, som till exempel dubbelmördaren Peter Grönqvist, som vi berättade om i förra avsnittet, bevisligen redan hade blivit topsade av polisen. Men vi visste att det fanns fler personer som kunde vara intressanta och vi visste även att det inte bara var spekulationer kring ett eventuellt samband med en amfetaminleverans som hade gjort just den här kretsen intressant. Enligt åklagare Susanne Wihlborg fanns det nämligen också mer konkreta tips som pekade i samma riktning.
Inledningsvis så är det ju att de... Det är ju olika tips som kommer och så som gör att man hamnar i många av dem som får omkring här nu i de här amfetaminnattens rus. Så var det ju en hel del tips om det också.
Dessutom hade vi hört ett rykte som påstod att cold case-gruppen haft en huvudmisstänkt för mordet. Slutligen hade vi blivit tipsade om en person som vi borde kontakta och som kunde veta mer.
Micke.
Ja, tjena Micke. Urban Jädek här.
Tjena, tjena.
Hallå, hallå. En av de som håller på med det här poddandet.
Nu... I know.
Toppen, toppen.
Du har fel. Den ska jag hålla på att jobba samtidigt.
Den personen heter Micke Stenberg. Och jo då, det visade sig ganska direkt att han hade intressanta uppgifter att komma med.
Han jobbade för mig. Han var ju en sån här praktikant utifrån Arbetsförmedlingen. 100% där. Mm. Han jobbade på skroten hos oss ett par år.
Ja.
Och vid ett par tillfällen när det här kom upp. Liksom man började snacka om det när man tar en kvarts fika. Då började prata om sådana gamla grejer och så vidare. Så, då sa han ju att han visste att det var 100% Per Ajoplunda som hade varit inne och knackat henne.
Enligt Micke hade han för många år sedan haft en anställd som vid ett par tillfällen sagt sig känna till mördarens identitet. Och mördaren skulle vara en person som kallades för Per Ajoplunda.
Sen var det ju, ja, du vet, man jobbade och var lite stressad och telefonen ringde. Man satt sig inte i någon fördjupning och tänkte, ja, varför tror du det? Och har du något bevis? Alltså som du och jag pratade, det var inte så, utan det var aha, och sen var det bara nästa och sen var det igång och jobbet. Men flera gånger berättade han att det var med säkerhet, 100% säkerhet, sa han.
Vad som låg till grund för misstankarna visste Micke inte, men han ville gärna hjälpa oss och vi bestämde att vi skulle träffas och prata vidare.
Men alltså, någonstans måste finnas en rättvisa, va?
Jo, precis.
Tycker man. Så det är jävla häftigt det ni håller på med. Det tycker jag liksom, bara orken och driv runt det här.
Mm.
Det är jävla imponerande. Det är respekt.
Det var nämligen så att namnet Per Ajoplunda hade gjort oss intresserade. För det var ett namn som vi hade hört förut.
När vi intervjuade den tidigare närpolisen i Gråbo, Tryggve Karlsson, så hade han i förbegående berättat om ett tips han hade fått om hotellmordet ett par år tidigare.
Ja, inte förrän senare, så jag fick lite så tips och sådär, men sen lämnade jag det vidare då. Den killen hade jag ju gått in till, han var något år äldre än mig i skolan då. Kallades för Ajoplunda Perra. Om ni har hört det namnet.
Ajoplunda Perra har jag inte hört.
Nej. Och då fick jag en anonym tips om att han skulle varit inblandad. Men det gav jag iväg till de här kalla fall då.
Per Ajoplunda heter egentligen någonting helt annat. Smeknamnet antydde att han hade en koppling till det villaområde i Ajoplunda i utkanten av Visby. Per Ajoplunda kändes som ett intressant spår. Vi kunde nämligen snabbt konstatera något väldigt spännande. Han var med all sannolikhet en person som polisen inte kunnat DNA-testa.
Nej, sen vet jag faktiskt inte vad som hände, för han är ju död nu. Eller dog ju många år sedan. Per
Ajoplunda gick bort 2004, alltså flera år innan polisen börjat DNA-testa i någon större skala. Vi visste också att det spekulerades i att det finns flera personer som är intressanta i utredningen som inte längre är i livet. Men att polisen varit väldigt förtegna om detta. Som här, i Sveriges Radio P4 i januari 2018.
Är personen vid liv som har gjort det här mordet, tror du?
Ja, så problemet är ju alltid när det är så gammalt, va? Att folk, det finns de som kan vara vittnen som är döda och sådär. Men jag vill inte kommentera huruvida någon är vid liv eller om någon är död. Det vill jag inte.
Slutligen hade Tryggve också gett oss ett tips på en person som vi borde kontakta. En person med stor insyn i den mer ljusskygga delen av det gotländska samhället.
I början var ju Hassela otroligt bra, så att säga, med Lasse Sigelin i spetsen, och de var ju med överallt.
Nämligen ledaren för det så kallade Hassela-kollektivet i Klintehamn, ett par mil sydväst om Visby.
De byggde ju upp hela Klintesamhället. De hade ju verksamhet överallt. De hade bilverkstad, de hade, vad heter det, bageri och allt möjligt som ungdomarna. De placerades ut och fick göra sina jobb och sådär. Och sen var det mycket mat. Man skulle laga mat och man hade olika möten och träffar. Och ja, det var mycket sånt.
Han heter Lasse Siglin och vi ringde upp honom.
Formellt var det ett HVB-hem.
Ja.
Som finns nu för tiden också.
Hassela-kollektivet var ett behandlingskollektiv för ungdomar med narkotikamissbruk eller psykosociala problem. Kollektivet startade 1982 och var inspirerat av det italienska arbetskooperativet San Patriano. Målsättningen var att genom arbete och gemenskap bryta negativa mönster och ge ungdomar förutsättningar att kunna leva ett normalt liv.
Ja, det är ungdomar upp till 20 år, tjejer och killar 14-20 år. All möjlig bakgrund alltså.
Genom sitt arbete och engagemang lärde Lasse inte bara känna ungdomarna på behandlingskollektivet utan även större delen av Gotlands personer med kriminell belastning och drogproblem. Kunskaper som uppenbarligen även hade intresserat Stockholms polisens cold case-grupp.
Jag blev kallad av de här som jobbade med cold cases, de poliserna. Och då så bad de mig komma in och så gick vi igenom en massa bilder på folk och sådär. Om jag kände igen. Och jag kände igen allihopa, tror jag, i stort sett.
Ja. Då var det bland annat Grönqvist och det gänget.
Va? Ja. Och så hans polare.
En person som utredarna uppenbarligen hade varit mycket intresserad av var Per Djuplunda.
Ja, just det. Nej, men Per. Djuplunda Per.
Ja, Djuplunda Per, ja.
Ja, men han är död.
Just det. Så han var med bland de bilderna i alla fall?
Ja, ja. Och som de pratade mycket om.
Okej.
Okay. Om han hade pratat med mig någon gång. Alltså vi träffades, jag var ju med. Han placerades på fastlandet och han bad mig att köra med dit till det behandlingshemmet eftersom vi kände varandra. Och sen så när han kom tillbaka så träffades vi och snackade mycket och fikade på stan och sådär.
Mm.
Kanske rent av, det kommer jag inte ihåg om jag övervakade någon gång åt honom, men det minns jag inte.
När vi under de kommande veckorna satt oss in i Per Djuplundas omfattande brottsregister så blev det mer och mer tydligt varför cold case-gruppen hade intresserat sig för honom. Per Djuplunda föddes i Visby i slutet av 50-talet. Smeknamnet kom sig mycket riktigt av att han växte upp i villaområdet Djuplunda strax in till regementet P18, utkanten av Visby. Redan i tidiga tonår hade Per Djuplunda börjat utveckla en missbruksproblematik. Under mitten av 70-talet gjorde han sig känd hos polisen för stölder och våldsbrott. Men i början av 80-talet fick hans liv en vändning. Han vistades en längre tid på ett behandlingshem och verkar därefter varit på väg att ordna upp sitt liv. Han träffade en kvinna, de blev sambo och med henne startade han en städfirma. Men i början av 90-talet så började det åter gå utför. Samboförhållandet tog slut. Städfirman gick i konkurs och han återföll i missbruk av både amfetamin och heroin. För att finansiera missbruket återupptog han sin kriminella livsstil och började begå olika former av stölder och inbrott. Dessa begicks ofta under inflytande av alkohol och droger och utan någon större planering. Vid ett sånt tillfälle, sommaren 1992, är Per Djuplunda på väg hem från en fest. När han passerar ett daghem får han för sig att bryta sig in. Där inne rotar han runt i samtliga skåp och lådor i jakt på saker att stjäla. En granne vaknar till av oväsenet och polis tillkallas. När de kommer fram upptäcker de Perra som är på väg att fly från platsen genom ett fönster. Han låtsas att han har en pistol på sig och gör våldsamma utfall mot polisen som med mycket möda lyckas brotta ner honom. Dagen efter säger sig Perra väldigt suddiga minnesbilder av händelsen. Hans egen förklaring på händelsen är att han var en fyllegrej. Under hela 90-talet fortsätter hans missbruk och kriminalitet att accelerera. Bara någon vecka innan hotellmordet sker döms han till skyddstillsyn för häleri efter att tillsammans med några kamrater stulit och sålt inredningen i en lägenhet som en av Perras vänner hyrt i andra hand. Även de kommande åren döms han vid flera tillfällen. Bland annat 2003 då han misshandlar en tidigare sambo under ett bråk om narkotika. Men året efter, 2004, avlider han i sviten av en obotlig sjukdom. Troligen handlar det om HIV. Per Djuplunda kändes onekligen som en lovande kandidat. Men vi behövde få tag på den person som hade pekat ut honom som gärningsmannen. Det hade blivit dags att träffa Micke Stenberg, han som hade tipsat oss i början av avsnittet.
Jag har skroten, ja. Det är jag och brorsan som har den. Ärvt den efter farsan. Farsan lever ännu, men vi tar över. Ja. Jag har ju varit där i mitt liv.
Micke Stenberg driver till vardags Gotlands största och äldsta bilskrot, skroten i Bro. Men bland många gotlänningar är han mer känd som Bro Elvis eller Big Mike. Han är nämligen en av världens främsta Elvis-imitatörer. Den första europé som valts in i den prestigefyllda amerikanska föreningen Elvis Entertainers Network. Sedan ett par år uppträder han regelbundet runt om i Sverige tillsammans med Doggy Doggelito, tidigare frontfigur i hiphopgruppen Latin Kings. Men i Mickes ungdom såg det annorlunda ut. Han var då centralgestalt i det så kallade Steinberg-gänget, uppkallat efter honom själv.
Det var väl jag som började. Jag är gudfadern till det.
Uppmärksamma lyssnare kommer kanske ihåg Steinberg-gänget från avsnitt 4, då det nämndes i förbefarten av tidigare riksdagsmannen och välfärdsentreprenören Jan Emanuel Johansson i hans intervju med podden Den som skrattar förlorar.
Och de enda då som fanns, det var just The Grobo Sidekickers. Och de blev ju, det blev ju våra vänner jättesnabbt.
Aha.
För det fanns några så här lite bondegäng också. Steinberg-gäng, ja, det var några stycken. Så det var ju som en fantastisk ställe att bete sig illa på.
Ja.
Mm. Men enligt Micke själv är ryktena om gänget betydligt överdrivna.
Bus, bråk, var det ju.
Vad för typ av bus var det?
Ja, det var så här gäng. Jag vet inte, det är löjligt egentligen. Det är bara löjligt. Fan, 6-7 långhåriga karatesparkare ut på stan, vet du, så söka bråk. Jag vet, nej. Det är bara fylla och slagsmål och det är liksom inget gäng. Men vissa grupper håller ihop liksom så här.
Även om Micke har lämnat den delen av livet bakom sig, så har han genom sitt arbete på skroten och inom musiken ett mycket brett kontaktnät. Bland dessa finns flera personer som ingått i den så kallade missbrukarkretsen som cold case-utredarna de senaste åren intresserat sig för. En krets som Mickes tidigare anställde, han som var säker på att Perra Djuplunda var mördaren, också hade ingått i. Tyvärr hade Micke inte kvar några aktuella kontaktuppgifter till honom. Men som sagt är hans kontaktnät på ön brett och snart var jakten igång.
Hej din gamla raggare. Tjena, tjena. Är det bra med er? Bra. Du, har du telefonnummer? Nej, nej. Det här, jag sitter, vi håller på med kalla fall här. Det är två poddkungar som håller på. Va? Vi pratar just om det här hotellmordet. Och vad fan... han sa att Perra Djuplunda var att det var han som var in och knäppte den tjejen. Kan det stämma? Har du hört någonting?
Och fy fan.
Jag skickar över mitt telefonnummer. Så får ni ha det bra. Tjena. Hej. Nu kommer han att ringa till mig här i eftermiddag. Och så får jag telefonnummer till... Den bor tydligen grannar.
Under tiden vi väntade på att få numret till Mickes för detta anställda, så tog vi kontakt med tidigare närpolisen Tryggve Karlsson igen. Vi ville nämligen veta mer om det tips som han hade fått om Perra Djuplunda för många år sedan.
Tjenare Tryggve, du är Tobias von Braun här.
Tjena.
Tjena. Du
hade någon fundering.
Jo, precis. Efter vi gjorde din intervjun med dig där, så började vi jobba med kalla fallgruppen och vad de hade för spår.
Ja, okej.
Okay. Och den som de har tittat mest på, det är Djuplunda Perra.
Ja, oh, okej.
Okay. Gick han i din klass, eller vad var det?
Nej, han var något år äldre. Han gick på Södra Värn. Han gick väl i någon klass över mig. Så han var, jag tror han var ett eller två år äldre än mig. Ja, det var en liten bråkstake.
Och sen, du hade fått något tips om Djuplunda Perra.
Ja, det var ju en annan missbrukare som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Ja, som var på bänk. Som tog kontakt med mig genom Facebook många här år sedan. Som omgicks med Ann Perra. Och det var då hon hade, det var en tjej då, som hade berättat. Och, alla han hade berättat för henne var han, hur han hade gjort. Så. Det var där tipset kom in. Men det lämnade jag vidare sen till Roger Björkander, kommer jag ihåg.
Ja, just det. Kommer du ihåg vad i tipset bestod i?
Ja, det var att de var hemskt, de var ihop ett par eller något, det kommer jag inte ihåg. Det var något så att han hade berätt för henne då hur han har gjort och sådär. Och hon har ju haft och inte ville berätta det för många herrar. Så sen dog ju Joplund och Perra. Det var strax efter han var bortgången som hon lämnade eller sa det tipset till mig då.
Okej.
Hon har vågat berätta om det förut.
Varför tror du att hon berättade då, då?
Ja, det kan man ju undra. Riktigt, det var ju precis efter han har dött då. Så att, men sen vet ju, sen lämnade jag det vidare. Sen skulle, vet jag inte om de skulle forska i det med där på den här tunga gruppen eller den här gruppen där. Men de verkar ju vara hemskt intresserade då när jag lämnade tipset i alla fall. För de ringde upp mig flera gånger där och här om det här tipset då. Men hon var ju hemskt fåordig och ville inte alls att jag skulle blanda in henne och det ena och andra. Men jag gav hennes, jag gav hennes namn i alla fall, sen vet jag inte om hon pratade med henne.
Ja.
Det kan jag inte svara på.
Den person som hade tipsat Tryggve om Perra Djuplunda var som kvinna som hade varit bekant med Perra och som även hon hade missbruksproblem. Det var så minst två personer i Perra Djuplundas närmaste umgängeskrets som hade pekat ut honom som mördaren. Vad de baserade detta på visste vi inte, men vi var otroligt spända på att ta reda på det. Och till slut så levererade Micke Stenberg de efterlängtade kontaktuppgifterna till hans före detta anställde.
Tjena, igår då fick jag tag i telefonnumret till vill du så kan du ringa.
Jag ringde omedelbart upp den tidigare anställde.
Hejsan, hejsan. Urban Järdek heter jag. Jag fick ditt nummer av Micke Stenberg.
Ja, ja.
Ja, och det är vi som håller på och forskar i det här gamla Visby hotellmordet.
Jaha.
Och Micke sa att du hade liksom intressanta uppgifter om det som du hade berättat om någon gång för många år sedan och sådär.
Ja, det sa jag då. Jag tror det var han Per...
Ja, Perra Djuplunda va?
Han är död nu tror jag.
Vad var det som gjorde att du trodde att det kunde vara han då?
Jo, han letade på skolan och han var i vårt mikrotornet.
Den tidigare anställde berättade att han samma kväll som mordet skedde hade varit på en fest nere vid kruttornet i Visby innerstad.
Fest, vi rökt bra och det kväll.
Var det den natten så att säga som det hände då?
Ja.
Perra Djuplunda hade varit med på samma fest. Men han hade lämnat festen under kvällen. Kunde det vara så att han tagit vägen förbi Visby hotell? För det var nämligen en annan omständighet som hade gjort den tidigare anställde misstänksam mot Perra Djuplunda. Nämligen att han hade en koppling till hotellet.
Var det något annat som gjorde att du tänkte att han kunde vara inblandad? Sådär?
De hade städningen på Visby hotell.
Alltså, de hade städningen på Visby hotell?
Ja, han och en tjej.
Perra Djuplunda skulle alltså tidvis ha skött städningen på hotellet under början av 90-talet när han fortfarande drev en städfirma tillsammans med sin dåvarande sambo.
Ja, inte där han fick sin plan. Precis. Inte slår ihjäl, men hon kommer ihjäl.
Slutligen var det ytterligare en sak som den tidigare anställda hade reagerat på, nämligen Perra Djuplundas skor.
Han är lite för en skor.
En tid efter mordet hade Perra plötsligt blivit mycket angelägen om att få tag på ett par skor som han tidigare hade haft. Ett par Reebok Exofit av samma modell som polisen hade efterlyst i media året efter mordet.
Men varför gjorde han det då? Varför letade han efter skorna?
Ja, jag vet inte. Han tog en prelevans.
Ja, han trodde att det var hans.
Ja, det var väl det.
Det var det, ja.
Jag tror så det.
Vi började nu bli allt mer övertygade om att Perra Djuplunda verkligen kunde vara mördaren. Det var allt för många saker som stämde. Missbruket, skorna, hans historia i våld och inbrott, kopplingen till hotellet. Det fanns till och med ett element av social fallhöjd. Bara någon vecka innan mordet hade han ju dömts för skyddstillsyn för häleri. Ett straff som säkerligen hade omvandlats till fängelse om han hade blivit påkommen med ett inbrott så kort efter domen. Vi hade gärna velat få tag i den kvinna som hade tipsat polisen Tryggve Karlsson om Perra Djuplunda. Vi hade kunnat konstatera att hon och Perra hade varit bekanta vid tiden för mordet. Även hon hade då ett aktivt amfetaminmissbruk och de hade begått brott tillsammans. Vi lyckades leta fram hennes kontaktuppgifter. men vi lyckades aldrig få tag i henne. Via sms lät hon meddela att hon inte var intresserad av att prata. Vi förstod att vi skulle behöva hitta en annan väg om vi skulle komma vidare.
Det vi kom fram till var att istället försöka få tag på någon av Para Djuplundas släktingar. Om det nu var så att han hade varit cold case-gruppens huvudmisstänkte, så anade vi att polisen hade varit i kontakt med dem. Det var nämligen särskilt en detalj som vi var väldigt nyfikna på. För även om Para Djuplunda var avliden sedan många år tillbaka och inte har gått att DNA-topsa, så visste vi att det finns andra sätt att komma vidare. Ett sånt sätt diskuterade jag med genetiken Martina Nilsson, som ni hörde i avsnitt 6.
Det finns liksom olika typer av DNA-analyser som kan användas beroende på förutsättningar i det enskilda ärendet. Det finns något som heter mitokondrie-DNA som man gör i vissa ärenden. Och den använder man främst för att utesluta, men det är, kan också leda, vad ska jag säga, ett inkonklusivt resultat, eller det kan användas som indicer, ska jag säga, tillsammans med annan information, att jag har ett lägre bevisvärde, men det kan ändå vara värdefullt.
Mitokondrie-DNA är en speciell typ av DNA som skiljer sig på många sätt från cellens vanliga DNA. Dels är mitokondrie-DNA betydligt enklare att analysera, även vid små mängder DNA. Dels så ärvs det bara på mödernet och alltså inte unikt för varje individ. Bevisvärdet är därför svagare. Men det betyder också att två personer som på mödernet att dela en kvinnlig släkting också har ett identiskt mitokondrie-DNA. På så sätt kan användas för att med stor säkerhet utesluta att en viss person har lämnat ett DNA-spår om det visar sig att mitokondrie-DNA inte matchar denna persons släktingar. Vi visste inte om polisen verkligen hade säkrat något mitokondrie-DNA från brottsplatsen, men något som åklagare Susanne Wihlborg hade sagt gjorde att vi starkt misstänkte att så var fallet.
Alltså det pratar hon ju också om. Så det finns det någonting också. Men så det där, jag pratar med Martina. Okay. Pratar med Martina. Mm.
Om det nu var så att man hade mitokondrie-DNA, hade man då jämfört detta med Para Djuplundas släktingar? Och vad hade i så fall resultatet blivit?
Vi fick tag på ett nummer till en av släktingarna. Så vi ringde upp.
Jag vet inte hur pass väl du känner till hotellmordet så där.
Nej, jag har hört talas om det, har jag. Ja, absolut. Ja, absolut.
För de hade ju en del, ja, de jobbade ju vidare med det här mordet då, och bland annat så var de intresserade av.
Ja, just det. Eller precis, det var det. Just det. Ja.
Kände du till det att de hade något intresse för hans förhållande?
Ja, det gör. De löste väl rätt brett, som sagt. Jag vet att han figurerade något i det där i alla fall, det vet jag.
Vet du om de toppste anhörig och så till han, eller?
Ja, det gör de.
Okej.
Okay. Ja, jag vet, så att ja, de var hos mig och gjorde det, eller de frågade om jag bara kunde ställa upp och göra det, så att säga.
Okej.
Det gör de.
Så du blev topsen?
Men det gav väl lite. Ja, precis. Så det gav väl inget då.
Polisen hade alltså av allt att döma redan gått till botten med spåret Para Djuplunda.
Ja, nej, de gav nog upp det. Jag vet inte. Det ledde nog ingen vart, vad jag vet. Så där i alla fall. Det var nog inget. Ett spår som de kör. Nej, de kom nog ingen vidare så. Det var nog stopp där, tror jag.
I alla fall. Att det följdes upp till så långt det gick i alla fall.
Ännu en gång kunde vi konstatera att vi hade nått fram till ännu en av labyrintens alla återvändsgränder.
Under sommaren 2023 så nåddes vi också av en mycket sorglig nyhet. Om det är någon person som har kommit att personifiera utredningen av mordet på Visby Hotel, så är det tidigare kriminalinspektör Roger Björkander. Till en början så hade han varit skeptisk till att ens medverka i podden.
Jag är så långt ifrån det här nu, så jag vet faktiskt inte. Jag måste ju läsa på och sådär också, och jag har lite problem med blodtrycket och sådär, så att jag... Jag är ju pensionär nu egentligen, men jag jobbar ju en del också, så att jag får balans på det där.
Men till slut så har den ändå gått med på att ställa upp. Och mot slutet av vår över 4 timmar långa intervju som var riktigt positiv.
Vi brukar avsluta med, finns det någon fråga som du tycker att vi borde ha ställt som vi inte har, som kan då...
Nej, jag tycker att ni är väldigt, väldigt grundliga i bakgrundsresearchen här. Ja, jag får säga att jag är djupt imponerad.
Vi hade också kommit överens om att vi var välkomna att höra av oss om vi hade några ytterligare frågor. Strax innan midsommar 2023 så hade vi bestämt att vi skulle träffa Roger för en ny intervju kring några av de nya uppgifter som vi hade fått fram. Men när vi ringde så fick vi inget svar, och när vi åkte förbi hans bostad och knackade på så var det tomt och mörkt. Det var först ett par veckor senare som vi fick reda på vad det var som hade hänt. Bara någon dag innan vi skulle träffa honom så hade Roger plötsligt blivit akut sjuk och fått läggas in på Visby lasarett. Ett par dagar senare gick han bort. Under vårt arbete med den här säsongen har Roger Björkander varit en ovärderlig hjälp. Det har också blivit tydligt för oss att han var en polis som brydde sig. En polis som inte kunde släppa ett sånt här fall i första taget.
Du är nyfiken då?
Ja, det är klart jag är nyfiken. Det är klart det finns ju teorier, och det är klart man går ju och funderar lite emellanåt. Det är inte så att jag går och funderar på det här varje vecka, men emellanåt så funderar man liksom hur gick det här? Eller hur går det?
Mm. Tror du den här fonden kommer igenom då?
Inte omöjligt. Ja, annars så skulle inte vi... prata om det heller så att säga, utan kan det tillföra utredningen någonting, så visst, absolut, klart att ställa upp. Sen kan vi inte berätta allt naturligtvis.
Under slutet av sommaren 2023 var det även en annan sak som grämde oss, nämligen bilden av mordoffret Kristina Olofsson, både bokstavligen och bilden. Ända sedan mordet skedde hade det nämligen bara funnits en enda bild på Kristina Olofsson tillgänglig för allmänheten. Det var bilden från hennes nytagna passfoto som hade publicerats i kvällstidningarna dagen efter mordet. Men det hade även varit svårt att skapa sig en bild av hur hon egentligen var som person. Den bild som hittills framträtt kändes endimensionell. Många av de arbetskamrater på Visby Hotell som vi pratat med beskriver henne med ord som professionell, noggrann, principfast, och det finns också de som inte skräder orden utan använder uttryck som pedant, oflexibel eller rent ut sagt otrevlig. Men ingen av de som arbetade på hotellet säger sig ha känt henne, inte på riktigt. Ingen visste särskilt mycket om vad hon gjorde på sin fritid eller hur hon var privat. Hon var en person som var svår att komma in på livet. Vi har varit i kontakt med hennes syskon, men ingen av dem vill uttala sig i podden, vilket självklart är något vi respekterar. Vi hade nästan gett upp hoppet om att hitta någon som kunde berätta mer om Kristina, när vi till slut fick ett avgörande tips om en person som vi borde prata med.
Ja, så hon var ju mycket här ute också.
Här ute?
Ja.
Okej.
Hon sov ju bara så när det var sommar.
Ja.
Vi sitter i trädgården hos Yvonne, en av ytterst få personer som kan säga sig verkligen ha känt Kristina Olofsson på riktigt.
Ja, jag har varit vid polisen.
Många gånger?
Ja, två gånger har jag nog varit det. Då när det var allting då. Ja, det har jag. Ja, nej ju.
Vad ställde de för frågor och sådär?
Kände du hur mycket vi omgicks och, eller så, ja, vem hon omgicks med och så.
Ja, de ville liksom få en bild av
det. Ja, precis. Ja.
På bordet framför oss står flera stora kartonger med semesterbilder och fotografier.
Där har vi en.
Det står vi på kartan där, var vilket år det var.
Nej. Eller innan det hände där, tänker jag. Var det precis innan det hände? Eller?
Nej.
På... Ja, det här är julresa till Amerika 89.
Ja, just okay. Det.
Där fanns bilder från flera av de resor som Yvonne och Kristina hade gjort tillsammans.
Men det är klart... Här har vi en.
Ha?
En hel bild till mig.
Åh, oh, bara hon.
Kolla där.
Ja, ja, där är hon. Ja. Ja, den är ju bra.
Ja.
Ja, du ser vad vi fjästar.
Är det okej om vi fotar av bilden?
Jo.
På bilderna framträdde en helt annan person än den bild vi vanligtvis fått av Kristina Olofsson. Hon ser glad ut, nästan sprallig. Hon ser ut att ha roligt och njuta av livet.
Och här leker hon ju med barnen och
här får man en liten annan bild av henne.
Verkligen.
För hon i det här sammanhanget verkar hon vara väldigt glad och...
Ja.
Och så.
Vill ni se några av Yvonnes bilder på Kristina så kommer vi lägga upp dem på vår Instagram-sida kalla_fall. Men även om Kristina visar upp en annan sida för Yvonne så kan även hon berätta att Kristina var en kvinna med sina egna idéer som gick sina egna vägar.
Nej, men det säger ni ju här, att hon kan vara glad.
Ja,
men det var hon när vi var fest och så. Men sen hade hon sin rutin, vet du. Det skulle inte... Nu ska jag sova middag klockan 1. Ja. När det är lördag eller söndag. Ja. Ja, hon var ju manhaftig kan man säga. Det är lite... Ja, hon hade sin rutin, om jag säger så.
Ja,
ja hon är speciell, alltså. Det var hon.
Ja.
Hon var egentligen hemskt ensam.
Ja.
Men Venina, ja, det var Inger och jag då.
Hon berättar också saker som vi aldrig tidigare hört talas om. Som att Kristina haft en relation med en man vid tiden för mordet.
Nej, hon hade ju ett förhållande med han. Ska jag nog komma ihåg vad han är? Han var jobb på banken. Yngve heter, nej vad heter han? Sen hade hon någon hemlig, den fick vi aldrig reda på. Någon med hund.
Någon med hund?
Fick vi aldrig. Det var ingenting som hon pratade om.
Mötet med Yvonne gav oss mycket att tänka på och en ny styrka att fortsätta undersöka fallet. Det kändes bra att veta att Kristina ändå haft personer i sitt liv som hon brydde sig om och som brydde sig om henne.
Ja, det är många år sedan nu. Man tänker på det, vad är Lucia?
Ja.
Den natten. Ja.
Efter att vi hade slagit fast att Cold Case-gruppens huvudmisstänkte av allt att döma blivit avförd från utredningen så började vi fundera över vad vi egentligen kommit fram till under den här säsongen. En sak som hade blivit uppenbar var hur omfattande utredningen egentligen varit. Under alla spår vi följt så märkte vi snabbt att polisen hela tiden legat steget före och vi förstod att det måste finnas ett stort antal spår som vi inte ens känner till. Men i ljuset av det blir det egentligen bara ännu märkligare att man ännu inte lyckas få en matchning på DNA-profilen från mordplatsen. Det skulle kunna betyda att DNA-profilen bara är ett villospår. Att spåret inte kommer från mördaren utan från någon person som inte har med brottet att göra utan hamnat där av en slump. Men åklagaren Susanne Wihlborg har hela tiden varit väldigt tydlig med att man utgår ifrån att DNA-profilen verkligen har med brottet att göra.
Vet och vet, men det skulle jag säga att vi är tämligen säkra på.
Som vi ser det, återstår det bara en annan möjlighet. Den som ligger bakom mordet måste vara en person som på något sätt lyckas gå under radarn under alla dessa år. För det var en annan sak som Susanne Wihlborg sagt och som vi reagerade på. Något som hon länge hade funderat på.
Det har jag ju alltid undrat över. Varför pratar ingen om det? Alltså normalt sett när det händer något allvarligt våldsbrott så är det ju alltid människor som inte kan hålla tyst. Som har liksom lite känningar och så är de inne på något förhör med polisen så måste de säga något om det borde få bli lite intressant eller för att liksom så. Men det har ju varit ett väldigt, väldigt tyst om det här. Det är ju ingen som pratar om det.
Nej.
Väldigt många, vad man reagerar för, vilket ni måste ha reagerat för också när ni pratar med människor. Väldigt många vet vad de gjorde den här kvällen 96 i december.
Mm.
Men det är inget tisseltassel om det. Det har aldrig varit något tisseltassel om det här. Och det är konstigt.
Kunde det vara så att mördaren är en person som kanske var ostraffad när mordet inträffade och som sedan dess hållit en mycket låg profil? Det verkade som att Susanne Wihlborg även gått i liknande tankar.
Alltså, det finns ju ett gäng unga män som för den tid får omkring och sen så helt plötsligt bara gick de in i någon sorts komaläge och inte gjorde så mycket mer i sitt liv.
Ja.
Är det en sån person? Eller fanns det andra skäl till att de har gått in i något komaläge?
Men att leta efter en sån person är som att leta efter en nål i en höstack. Vi kände att vi, i likhet med mördaren på Visby Hotel, var på väg att gå vilse inuti labyrinten. Vad vi då inte anade var att just precis en sån person snart skulle dyka upp på vår radar.
När vi intervjuade åklagare Susanne Wihlborg sommaren 2023 så berättade hon att det fanns vissa planer för hur utredningen skulle kunna föras framåt igen.
Kommer man jobba något med hotellmord nu?
Jag har fått datum på förslag i september när jag ska åka upp och träffa gruppen och se om det finns några resurser till det här.
Men när hösten väl närmade sig kändes läget långt ifrån hoppfullt. Det rådde närmast gängkrig i Stockholmsregionen. Nya skottlossningar, sprängningar, mord och mordförsök avlöste varandra i stort sett dagligen. Vi förstod att polisens resurser måste vara belastade till bristningsgränsen. Men i september 2023 nåddes vi till vår förvåning ändå av en positiv nyhet. Ni hör Sveriges Radio P4 Gotland.
Med nya metoder ska man försöka utreda det 25 år gamla hotellmordet i Visby. Susanne Wihlborg är åklagare.
Ja, men det finns ju material som har beslagtagits på mordplatsen och som med ny teknik kan undersökas på ett nytt sätt. När mordet begick 96 kontra tekniken idag är ju stor, stor skillnad.
De här personerna som har blivit topsade då, kommer man topsa fler eller görs det om? Eller?
En del kommer nog nytopsas, ja.
Kommer man att klara upp mordet på nattportieren Kristina Olofsson på Visby Hotel som mördes 1996?
Det är ju min förhoppning, men för varje år så är det klart att det är svårt. Men min förhoppning är att vi ska kunna klara upp det.
Men vad är det som är så komplext här? Vad är det som är svårt?
Ja, men det är ju allting. Det har varit ovanligt tyst i ärendet. Människor pratar gärna, men inte med oss kanske. Och det är väl det som jag känner nu. Nu tas det upp i horisont och man pratar med journalister, man pratar med bloggar och så. Men det är ju inte bloggar och journalister som kommer väcka åtal i det här. Så att det är gärna att de pratar med oss, polis och åklagare istället.
Vad var anledningen till att man trots den rådande situationen valde att återuppta utredningen? I media började snabbt spekuleras i om anledningen kunde vara att nya uppgifter framkommit tack vare podden. För även om Susanne Wihlborg i inslaget kallade oss för bloggare så hade hon rätt i en sak, nämligen att vi under säsongens gång får ta emot tips från ett stort antal lyssnare. I många fall har det rört sig om händelser och personer som redan var kända av polisen, men där fanns också tips från personer som aldrig hade varit i kontakt med polisen om sina uppgifter. Av dessa tips var det särskilt ett som stack ut. Ett tips som vi fick kort efter att media rapporterade att fallet skulle återupptas. Jag ringde därför Susanne för att höra mer om hur planerna för utredningen nu såg ut och berätta om tipset.
Men det är därför jag har varit lite ifrågasatt. Vi har ju ett återupptag och det tyckte jag att jag var väldigt klar med.
Det visade sig snabbt att hon inte var helt nöjd med hur rapporteringen i tidningar och radio hade sett ut.
Två olika journalister och beroende av varandra som har ringt med och förklarat att det är ni som har satt fart den här utredningen igen. Då känner jag så här, det var ju inte riktigt det som var sanningen anser jag.
Enligt Susanne Wihlborg så handlar det inte i första hand om att några nya uppgifter kommit fram utan att det fortfarande finns saker kvar att jobba med. Tillsammans med polisen Marianne Annell, som nu är den huvudansvariga utredaren i fallet, så hade de tittat på vad som finns kvar att jobba med och vilka nya tekniska möjligheter som finns tillgängliga.
Tekniken utvecklas och liksom så. Man kan göra helt andra saker idag än man har kunnat göra förut och sådär.
Så egentligen kan man säga att det är mer tekniska saker som har gjort att man så att säga, känner att man kan jobba vidare med det här. Inte specifika tips eller sådana saker.
Ja, men det är ändå aktivitet också. Men jag har nått just för ett ärende som hon ska tuffa. Och sen såklart att både det som de säger men också sånt som olika har sagt till mig, bland annat ni och andra, så finns det ju också nya infallsvinklar. Men jag har ju fått ifrån andra personer också som kanske ni har pratat med som sen vänder sig till mig till exempel och säger någonting.
Förutom medierapporteringen så är det även en annan sak som åklagare Susanne Wihlborg inte är helt nöjd med. Nämligen att många personer uppenbarligen drar sig från att prata med polisen.
Ja, det är liksom saker som ni säger och alla journalister ringer internet och det är ju det jag försöker förmedla i alla kanaler. Varför är det så otroligt intressant att prata med bloggare och journalister? Varför vill ingen prata med polisen? Mm. Om man vill reda ut ett mord. Som jag sa till radion, att det är inte ni som kommer åtala någon. Det är inte ni som liksom kommer driva en förundersökning framåt. Ni kan lämna tips som jag kan vara tacksam för och använda på ett eller annat. Ja. Men det är liksom inte ni som liksom åtalar i slutändan.
Nej, precis.
Det var tacknämligt om folk liksom pratade med oss.
Det var också precis ett sånt tips som jag hade tänkt berätta om. Tipset kom från en person med mycket hög trovärdighet, men som av ett specifikt skäl som vi inte kan gå in på har dragit sig från att höra av sig direkt till polisen. Men vår bedömning är att det rör sig om uppgifter som är i högsta grad intressanta.
Det är i alla fall två personer. Och är det något som ringer någon klocka?
Skulle de vara misstänkta? Eller vadå?
Tipset gäller två personer. Den ena personen är välkänd inom kriminella kretsar. Men även om han var uppvuxen på Gotland så har nästan samtliga brott begåtts i andra delar av Sverige. Men ändå ett namn som Susanne Vilborg känner igen.
Jag har ju haft ärende på honom i världen. Mm. Ja, så han var nog här.
Mm.
Men på vilket sätt vet jag inte, men jag kommer ihåg att han var här.
Den andra personen, som även han är uppväxt på Gotland, är istället den närmaste ostraffad. Och det är ett namn som Susanne Vilborg inte känner igen.
Det är bara de som hamnar som akter på våra bord som vi ju... Annars vet vi såklart ingenting om dem.
Vår uppgiftslämnare har kunnat styrka att båda dessa personer befann sig på ön vid tiden för mordet. Det har också visat sig att det finns en stark koppling mellan de två personerna. Slutligen finns det även en konkret omständighet som är möjlig att kontrollera och som pekar på att personerna har en koppling till mordet på Visby Hotell. En omständighet som i så fall också tyder på att det är den tidigare ostraffade av de två som är den troliga gärningsmannen. Alltså en person som har allt att döma fram tills nu helt har lyckats gå under radarn.
Jag skriver lite här på min papper.
Ja.
Men huruvida det har varit ute tidigare, det kan jag inte svara på. Men det är inget som jag minns i alla fall eller har hört.
Nej.
Kan känna igen.
Nej. Och det kan ju vara så att...
Det är såklart intressant.
Som sagt så finns det mycket specifika omständigheter som talar för att personerna har någonting med mordet att göra. Men exakt vad dessa omständigheter rör sig om kommer vi överens om att vi i nuläget inte ska gå ut med.
Om det är någonting som är väldigt viktigt och ni tror att det är väldigt viktigt och ni tänker att ja, det här kan vara faktiskt någonting som kan vara på spåret av någonting.
Mm.
Om ni pratar om det i ett podd på ett sånt sätt som man förstår vem eller vad eller så. Såklart kan det påverka folk att minna fel eller påverka någon. Eller... Så är det ju liksom, naturligtvis så. För det är ju alltid så att man påverkas ju av saker man hör och läser och så. Så vill man liksom att det här ska vara någonting som man ändå ska utreda på ett annat sätt, på ett viktigt sätt. Så är det ju alltid farligt om man släpper det.
Mm.
Sen så som du säger så är det ju liksom, kan ju också vara så att folk börjar prata på grund av att man säger någonting, så är det ju naturligtvis också. Och det är ju en balansgång som för er kan vara ganska svår att gå, tänker jag. Nej, men jag ska absolut det här som jag, det är ju intressant när ni säger nu, så jag ska absolut vidarebefordra det till Marianne och se vad vi kan göra och vad vi kan hitta och om det är någonting som redan är gjort, någonting som redan är utrett som jag inte känner till. Och det är också säkert att FA-teamet också vill veta det här såklart.
Men även om anonyma tips kan vara värdefulla så är det en sak som Susanne Vilborg verkligen önskar sig. Nämligen att personer som vet saker och som ännu inte har trätt fram nu ska våga ta steget.
Nej, jag har inga tankar varför det är så tyst. Jag förvånar mig med tanke på hur mycket det har varit och hur mycket men folk pratar om det hela tiden. Gotländska skälen, det här måste vi lösa hit och dit, och så har det varit mycket program och sen står ni då poddare och andra som tar upp det med jämna mellanrum och så kan jag då förundra sig att det är så få egentligen som någon här ute vet ju såklart vem det är.
Hur ska folk göra för att kontakta polisen på bästa sätt om de nu så att säga tror sig veta vem som har gjort det här till exempel?
Ja, alltså antingen kan man ju kontakta mig såklart. Det går ju också att ringa åklagarmyndigheten och söka Susanne Vilborg, så kan man prata med mig så vidarebefordrar jag det man vill ha sagt till polisen. Eller så är det ju Marianne Anell på Cold Case-gruppen i Stockholm.
Vi har nu nått fram till slutet av vår säsong om mordet på Visby Hotell. Det har varit en resa där vi har kastats mellan hopp och förtvivlan och hopp igen. En dag kommer vi kanske få anledning att återkomma till Visby Hotell. För vem vet, plötsligt sker kanske det där efterlängtade genombrottet som alla väntat på. Till den dagen kommer vi att fortsätta arbeta vidare med Kalla fall. Och vi hoppas att det inte ska dröja allt för länge innan vi är tillbaka med en ny säsong. Men det ekonomiska läget är osäkert. Och för att vi ska kunna lägga ner den tid som krävs så skulle vi behöva nå ut till betydligt fler. Vi vet att det finns mängder av poddlyssnare där ute som ännu inte hört talas om Kalla fall. Vi är därför tacksamma för all den hjälp vi kan få med att nå ut med podden. Exempelvis genom att rekommendera oss till vänner och bekanta. Eller genom att skriva en recension i din poddapp. Allt sånt är verkligen till stor hjälp. Du kan också stötta vårt arbete genom att bli medlem på vår Patreon-sida. Nu när den här säsongen är slut så kommer vi att publicera ett antal bonusavsnitt där vi berättar om flera av de spår och sidospår som vi inte haft utrymme att avhandla i podden. Du hittar oss på Patreon genom att söka på Kalla fall. Följ oss gärna även på Instagram. Där heter vi kalla_fall. Där kommer vi att hålla er uppdaterade om utvecklingen i de fall vi granskar och arbetet med den nya säsongen.
Kalla fall, en podd av och med Urban Järdek och Tobias von Braun. Producent och ljudtekniker är Mats Liljenberg. Research av Urban Järdek och Tobias von Braun. Manus av Urban Järdek. Exekutiv producent för Podplay har varit Victoria Rinkos. I avsnittet hörde du klipp från podden Den som skrattar förlorar, Sveriges Radio P4 Gotland och Aftonbladet TV. Har du kunskaper som polisen skulle behöva veta för att kunna lösa mordet på Visby Hotel? Ring i så fall till åklagarmyndigheten på 010 562 5538, alltså 010 562 5538, och be att bli kopplad till åklagare Susanne Wihlborg. Eller ring till polisen på 114 14 och be att bli kopplad till Marianne Anell på Cold Case-gruppen i Stockholm. Har du uppgifter som du vill förmedla till oss på podden om något av de fall som vi hittills tagit upp, eller tips på fall som vi borde kolla närmare på? Hör i så fall gärna av dig till oss på sociala medier, Instagram, Facebook, eller mejla oss på tips@kallafall.se, alltså tips@kallafall.se. Tack för att du har lyssnat på Kalla fall.
En del av